Det här är roligt måste jag säga. Alltså vet ni, jag har ju ursprungligen, jag kommer från Vörå, så jag pratar ju brett och grovt och snett om stordan och borde och kyrka och kyrko. Men alltså jag har ju bott i Sverige i många år. 96 gifte jag med mig Janne som har rötter i Bergö. Så vi tillbringar våra somrar på Bergö. Det är så härligt med Taborförsamlingen i Bergö, för att jag tror det är en av de få församlingar som mångdubblas sommartid. För att vi är en hel drös med rallysar från Sverige som säkert en 60-70 pers rallysar från Sverige som drösar in på Bergö. Och så hjälper vi Taborförsamlingen. Så igår var vi på fiskemarknaden och sjöng och pratade om Jesus för Bergöborna. Jätteroligt. Så det är väldigt speciellt. Men alltså Sion har ju, alltså på 8, jag tänker berätta lite om mig själv innan jag börjar predik. För jag känner att jag måste göra det när jag får tillfälle. 89 så blev jag frälst. Jag var 18 år gammal då, så då kan du räkna ut hur gammal jag är. Jag har gått 22 året med Jesus det här nu. Och jag blev frälst alltså hemma. Jag bad en bön. Jag blev ställd mot väggen av Jesus. Och jag blev riktigt radikalt frälst. En vecka senare så träffade jag en kompis som visst var frikyrkon, var jag visst ingenting. Och det här, för jag var en råhedning på den tiden innan jag träffade Jesus. Och så sa han, du måste komma med, de har Egon Sandström där nu. Du måste brutala tungor och du måste se och du måste så. Jag bara, låter ju bra. Jag visste ingenting kan jag säga om tungotal eller någonting. Alltså jag hade aldrig satt min fot i en frikyrka. Och så kom jag hit till Sion och så tog han fram mig och tänkte, ja, jag ska ha allt, tänkte jag. För jag var hungrig för Jesus, så jag gick upp och så fick jag mitt tungotal och så började jag vara med i ungdomsgruppen här i Sion. Och alltså det var så speciell tid, vet ni. För det var många samtidigt ungdomar som kom till tro. Och vi profeterade och vi bad så det knakade i Sion. Vi ordnade bönenätter, det var ingen som organiserade åt oss. Vi drev själva, vi tog tag och vi var här och bad. Nätterna genom, ibland var vi i Vörå och bad i gamla pingstkyrkan där på den tiden. Och vi brann för Jesus. Och vi var ute och evangeliserade i Vasa. Vi åkte på team till Ryssland. Och när vi var 9 stycken som hade varit 3 veckor i Ryssland uppe i Murmansk och Zapoljarny. Och så for vi hem. Och alla hade klarat sig från magsjuka någorlunda i de där 3 veckorna. Vi hade ätit lite sådana akutpiller och sådana, men så åkte vi upp till Kirkenes i Norge och så gick vi in på en hamburgerbar och åt. Och det skulle vi inte ha gjort. För vi hinner bara lite utanför Rovaniemi så börjar första spy. Och nästa, och nästa, och nästa, och nästa. Och vi bara stod på rad. Stann! Och så allihop ut och spydd. Så det tog 17 timmar för oss, förstår ni? Det var bara en enda och det var Patte. Typiskt han i turgrisen. Han är inte gärna nu då, så jag kan skojna lite. Nej, men alltså det var bara Patte som inte blev magsjuk och han kunde köra hela vägen. Det var nog fruktansvärt. Men under de 3 veckorna i Murmansk så fick vi se folk komma till tro. Vi fick hjälpa församlingarna där uppe. Alltså, vi var med om så mycket. Jag skulle kunna stå här hela kvällen och bara berätta om den här tiden. För faktum är att många av de här som kom till tro tjena Guds rike idag fortfarande. Det präglar fortfarande våra liv. Den här tiden när vi lärde oss att be. Vi lärde oss att söka Guds ansikte. Och vi fick tag i relationen med Jesus. Och vi fick den här egna vandringen med Jesus. För får man inte tag i det, då är inte det kristna livet, det blir inte roligt. För det blir bara en hörsägen. Du hör att han gör under och du hör att si och så. Men får du aldrig tag i det här livet med Jesus själv så blir det inte samma sak. Och det här fick vi tag i. Och jag minns, jag måste få berätta. Jag minns det var så underbart. Håkan Westergård var ju här och predikade ibland. Och så var han såg sådana här långa skinnrockar. Så han kom in här då, Håkan Westergård, med sin skinnrock på sig. Och alla killar bara... Åh, vad coolt! Skinnrock ska man ha när man är med i Sion ungdomsgruppen. Så alla killarna nästan köpt var sin skinnrock. Och så kom vi in där på lördag natt på McDonald's i Vasa. Och de bara, oh no, nu kommer sioniterna. För de lärde sig vilka vi var på. Du kände igen de här rockarna. Och vad vi har garvat och det där efter. Så underbar tid, men vi har så roligt. Och vi såg Gud verka och göra så mycket i våra liv. Det var lite utav vad jag har varit med om. Jag har varit med om mycket, men jag var bara tvungen att dela en litet axplock. Den här församlingen har betytt så mycket för mig. Och den här församlingen, jag minns, när jag tänker på Sion i Vasa så tänker jag på att det var en glad församling. Och jag hoppas att ni inte har tappat den glädjen, utan att ni fortfarande är en glad församling i Gud. Gud har lagt på mitt hjärta idag. Vart flera är det vi är genom då? Söta. Där. Tack! Litet utkast. Gud har lagt på mitt hjärta idag att jag ska dela om det jag tror är det starkaste och mäktigaste som finns. Vi ska be tillsammans. Herre, jag bara tackar dig för att du är här med din ande. Och Herre, jag ber dig om att din kärleks smörjelse ska komma över varenda en som sitter. Herre, jag ber dig om att du ska komma med din kärlek och överbevisa oss än en gång hur mycket du älskar oss. Överbevisa varenda en hur god du är, Herre. Och hur mycket gott du är. Och att det finns en frihet i dig, Herre. Jag ber dig, Jesus. Kom och berör våra hjärtan. Öppna våra ögon och öron, Herre. Så att vi ser mer vem du är och vad din kärlek är. I Jesu namn. Amen. Och jag ska läsa, börja med att läsa från det här välkända kärlekens lov. Om kärleken, om Guds kärlek. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag än ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty om vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men när jag blivit man har jag blivit lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegel, min bild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet, kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vet ni, det här har vi hört så många gånger. Men om vi förstod vidden och längden och höjden och bredden och djupet av det här är dynamit. De här verserna slarvar vi över så många gånger bara för att vi har hört dem. Men om Gud får landa med sin uppenbarelse i ditt hjärta ikväll om vad kärleken gör i en människas liv, vad kärleken gör i ditt liv, då blir det förvandlad, då blir det förändrad. Och du kommer att se människor i din omgivning bli förändrad. Och jag känner att Guds kärlek ska röra många här ikväll. För det finns de som tvivlar på Guds godhet. Du har fått en liten skev bild av Gud. Någonting har hänt. Du har kanske hört någon fel predikan. Eller du har någon fel erfarenhet som gör att du har en snev bild och en skev bild av Gud. Och jag ber att den helige ande ikväll ska öppna ditt hjärta. Och bryta fruktan. Bryta lögnen i ditt liv. För jag tror att han vill det. Han vill uppenbara att han älskar dig. Och älskar dig. Och älskar dig. Och älskar dig igen. För sån är min Gud. Sån är Bibelns Gud. Och Bibeln talar i grundtexter om tre olika sorts kärlek. Guds kärlek, agape. Det är denna utgivande kärlek. Guds kärlek tar aldrig slut. Guds kärlek sinar aldrig. Guds kärlek ger inte upp. Den tror allt, den hoppas allt. Den uthärdar och den söker upp. Den söker upp dig, den söker upp dig. Och den söker upp dig, och den söker upp dig. Och den ger aldrig upp. Fileo är mänsklig kärlek, broderlig kärlek. Varenda människa kan känna mänsklig kärlek. Om man inte är riktigt skadad. Men de flesta människor, jag tror alla, kan känna mänsklig kärlek. En vänskaplig broderlig kärlek till din mamma, till din pappa, till din kompis, till dina syskon, till människor, medmänniskor runt omkring dig. Och det här är också en gåva som vi människor har fått. Sen finns det också eros, den fysiska kärleken mellan man och kvinna, som är en gåva från Gud. Men vi ska röra oss vid de här två första. Guds kärlek och medmänsklig kärlek. För de här två tillsammans är dynamit. Och då har jag funderat mycket på det här den här senaste tiden. Vad är det som gör att en människa kommer till tro? Varför vill en vanlig Virtanen eller Svensson komma, alltså ändra sitt liv fullständigt? Varför vill man lägga om hela sin livsstil? Varför vill man börja gå i kyrkan överhuvudtaget? Är det för att vi är så häftiga? Du och jag, vi är så fromma. Fromma klubben. Nej, tror inte det. Så fromma är vi inte, tur det alltså. Gode Gud. För vi behöver inte vara perfekta. Eller hur? Men vi får jobba på att bli perfekta. Det är skillnaden. Varför? Eller är våra kyrkor så tilldragande som människor bara kommer hit i flockar och står utanför och drar i dörren på söndag? Nej, det vet vi att det är inte så. Vad är det som gör att en vanlig människa bara vänder om helt plötsligt? Det är Guds kärlek. När en människa får möta Guds kärlek, då är hon fast. Det är svårt att spjärna emot Guds kärlek. Och jag tänkte på det här när David Wilkerson dog. Ni vet, det har ni säkert känner till David Wilkerson. Det här arbetet han gjorde i New York. Med att han letade upp gangstergäng och skaffade ett rehabiliteringscenter för narkomaner i New York. Och jag var tvungen när han dog, jag blev så gripen av hans liv så jag tänkte, jag måste läsa den här boken en gång till. Jag måste se Korset och stilettet en gång till. Och ungdomar, om ni inte har sett Korset och stilettet, det är en gammal film, men se den, för den är så stark. Läs boken om du inte har läst den, för den är så stark. Jag blev så tagen av hur han, alltså en vanlig lantortspredikant, alltså han var ingen liksom superhero, för det skulle man kunna tänka när man tänker om David Wilkerson, vilken gudsman, för det var han. Men han var en vanlig lantortspredikant som började, istället för att se på tv två timmar, så stängde han av tvn och så tänkte jag måste börja söka Gud lite mer. Och så började Gud tala till honom om de här gangstrarna i New York. Och han blev så fylld av Guds kärlek till de här människorna, till de här ungdomarna. Så han bara, jag måste söka upp dem. Och han började åka till New York och det tog några år innan han liksom etablerade en kontakt. Och jag kan säga att han pendlade mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Och han tänkte, jag har blivit knäpp, hur ska jag kunna nå de här, jag kommer att bli dödad. Varje gång han tänkte så kom helige ande med ledning. Och så fick han nytt mod och så tog han ett steg till och så bar det för att Gud hade kallat honom. Och Gud hade lagt ner en övernaturlig kärlek. Och när han mötte Nicky Cruz, jag var tvungen att gå in och kolla också på Nicky Cruz hemsida. Alltså Nicky Cruz var en av de hårdaste, mest hatiska personer. Han var fast i narkotika och han var en av gängledarna. Och han dödade och han njöt av att döda. Och han var en av dem som Jesu kärlek förvandlade. Och han blev frälst 58. Och jag var tvungen att gå in. Och ända sen han blev frälst så har han i sin tur predikat, sökt upp gatugängen i New York och på andra ställen. Ända sen 58 han bara, jag måste ge den här kärleken vidare som jag fick själv. Det är starkt, tycker jag. Och när jag ser paralleller till mitt eget liv, så jag trodde det var det torraste, tråkigaste som fanns att vara kristen. Jag hade de fördomarna mot att vara kristen och jag trodde det aldrig det skulle vara någonting för mig. Glöm och dröm. Och så möta Jesus mig. Puh! Vad gör du av ditt liv? Och vad gör du av mig? Och jag bara... Och jag bara bjöd in Jesus. Och jag bara kände hans kärlek för första gången. Och jag bara visste. Nu har jag funnit meningen med mitt liv. Och jag var villig att ändra helt. Och varför håller det fortfarande? Det håller inte på grund av andra människor. De har hjälpt mig på vägen, självklart. Men det är för att jag har fått uppleva Jesu kärlek gång på gång på gång. Och läst i min bibel, han älskar mig. Trots mina brister, trots att jag inte är fullständigt helgad. Och trots allt så älskar han mig. Och jag minns när jag var ny kristen, jag hade vanor som jag kände, åh Jesus, jag vill inte leva så här. För det är det som är skillnaden. Ifrån att bli en lagisk from kristen. Åh, jag ska vara duktig och gå till kyrkan på söndag. När du möter Guds kärlek så vill du förändras. Du vill prioritera om. Du vill leva annorlunda. Och det var det som hände i mitt liv. Och när jag brottades med vanor. Så jag bara kände, Gud, det här, så här vill jag inte ha det. Jag vill bli fri från det här. Hjälp mig. Och jag fastade och jag bad och jag bekände ordet. Och jag höll på. Oj, vad jag kämpa. Och till sist så sa Jesus till mig. Så tydligt och klart. Du kan inte kämpa dig fri i egen kraft. Det är bara när du möter min kärlek. Som du kan bli fri. Bekänn dina synder så länge. Vila i min nåd och kärlek. Jag tar hand om det där. Hur många kristna har inte suttit med tvångströjor? Och sitter än i våra kyrkbänkar och krampar och känner skuld och mindervärdig och dåligt samvete. När Jesus säger... Jag har tagit det där. Varför bär du tvångströjor när jag har gjort dig fri? Eller ljuger han? Skojar han bara med oss? Nej, tror inte han gör det. Hur ser Gud på människor? Har jag funderat. Och jag har läst några biografier om härliga Guds människor som har vandrat länge med Gud och som har haft en fantastisk tjänst för Guds rike. Men det som tog mig mest var tiden innan de kom till tro. Hur de spjärnade mot udden och Gud han bara... Han gav sig inte. Han bara sökte upp dem igen. Och han sökte upp dem igen och de bara... La locket på, förträngde, stod emot och gick vidare med sitt liv. Och hur han bara knackade på igen. Och knackade på igen. Och gav sig inte. Alltså sån är vår Gud. Han är uppsökande. Och han söker upp dig. Och han söker upp din kompis. Och han söker upp din granne. Och han söker upp din mormor. Söker upp din farmor. Han är uppsökande. Och han ger inte upp. Men du kanske kan samarbeta lite med han och be för de här människorna. Fortsätt att be för människors frälsning, dina anhöriga. Ge inte upp. Gud ger inte upp. Och jag har tänkt så här, gode Gud, hjälp oss. Käre gode Gud, hjälp oss i kristenheten. För vi är så dömande många gånger. Och vi är så fast i våra principer. Och vi har lagt Gud i en fyrkantig låda. Och så här är Gud. Och gör man på något annat sätt så kan det inte vara Gud. Vi är så otroliga på det där. Vi borde få medalj. Eller hur? Fy vad vi är duktiga. Och Gud bara spränger de gränserna gång på gång. Det har han gjort för mig så många gånger. Så jag bara, okej, Gud, förlåt igen. Jag lade i en liten box igen nu. Och jag hade fördomar mot den där människan. Förlåt. Men det gör ju ingenting att vi är sådana. Vi får be om förlåtelse, eller hur? Alltså det här är inte någon predikan nu. Att trycka ner dig i skoskaften lite till. Och lägga en massa kärlekskrav på dig. Att nu ska du bara börja älska här. Börja älska på nu bara. Det kan vi ju inte. Det är Gud som måste fylla oss, eller hur? Vi kan inte göra det här i egen kraft. Men vi kan öppna oss för Gud. Vi kan söka Gud. Det är vad vi kan göra. Vi kan leva nära Jesus. Men alltså, och jag har tänkt så här, Jesus alltså, hjälp oss att inte vara så dömande och kategoriska och sitta där bappa. För sån är ju inte Gud. När Gud ser på en människa så ser han ju hela perspektivet. Och vi ser ju bara så här, den där människan är så där. Och den kommer alltid att vara så där, har jag bestämt. Och Gud bara, lägg av. Han ser hela perspektivet. Och han ger sig inte. Han söker. Han är uppsökande. Och då har jag tänkt så här. Ja, okej. Vi är duktiga på att predika om att vi ska vara som Jesus, eller hur? Det har vi hört i ur och skur. Vi ska bli som Jesus. Och då tänker jag, hur gjorde Jesus? Han älskade in människor i sitt rike, eller hur? Han älskade. Han älskade så mycket så att han offrade sitt liv. Eller hur? Och han gick till dem som vi andra då bara, usch, kan du äta med dem där? Och umgås med dem där? Du vet väl hur de lever och hur de gör? Alltså Jesus, han bara älskade. Han bekräftade människor. Och då har jag tänkt så här, om du och jag ska bli vad som Jesus, om vi ska älska människor in i Guds rike, hur gör vi då? För vi kan ju bli flummiga också, bara vi ska vara så kärleksfulla. Usch, det där blir jobbigt också. Och så ska vi tolerera allting. Nej, sådana är inte Gud. Jag tror så här. Om ditt och mitt liv ska spegla Guds kärlek. Lyssna här nu. Kärlek är tålig och mild. Den avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den söker inte sitt. Uppför sig inte illa. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Hur ser ditt och mitt liv ut? Speglar ditt och mitt liv Guds kärlek? Eller möter människor en hård och kall, kategorisk principnisse när han möter dig och mig. Eller möter människor en som är sniken, snål, skrytsam, högmodig, brr. Eller möter hon en människa som är tålig och mild, som inte avundas, som inte skryter, uppför sig illa. Åh, gode Gud, här har vi att jobba på, du och jag, eller hur? Är ni med mig? För vi är inte perfekta, någon av oss. Men alltså, det är det här jag tror, att ditt liv är din starkaste predikan. Och det är ju det här, det elementära, hur kärleken tar sig uttryck som du och jag hela tiden måste jobba på. Och nu blir det ju det där jobbiga då igen. Åh, det kan bli så kravfyllt. Åh, de där tvångströjorna bara ser hur de kommer på i bänkarna. Bara, åh, nu måste jag kämpa och bli en bra kristen. Jag måste vara så duktig. Nej, det finns en annan väg. Hur kan vi låta Gud förändra oss? Hur kan vi få Gud att förändra oss? Ska ta den här bilden. Jag tror så här. Jag tänker så här. För ibland, alltså, jag tror att med ordet så behöver vi... Det är så enkelt, ett kristet liv. Men vi krånglar ju till det så... Ja, vi borde få medalj i det också faktiskt. Men det är så här att... Det där hjärtat där i mitten, det är Jesus. Han är kärleken. Eller hur? Och cirkeln runt omkring, det är ditt och mitt liv. Vi rör oss, du och jag, innanför den där cirkeln. Och här kan ju du och jag välja hela tiden om vi vill leva nära hjärtat eller om vi vill trippa längs linjen hela tiden. Alltså det går ju att leva hur som, eller om vi åker in och ut så här hela tiden. Det kanske vi gör, du och jag. Vi är nära Jesus vissa perioder. Och sen så är vi ute och fladdrar lite och glömmer att, just ja, Jesus, han finns ju också. Kanske ska ta tag i min relation lite igen. Men alltså hörni, jag tror inte det finns någon genväg här. Det finns bara ett sätt att bli fylld av Guds kärlek. Och att inte få ett krampaktigt kristet liv. För det är urk och fy och blä. Det är att hålla sig nära kärleken. Det finns ingen genväg. Du kan söka upp den häftigaste församlingen på jorden. Där de har tecken och under och det brakar och knakar. Och den bästa predikanten eller det häftigaste lovsången. Eller vad som helst. Du kan bränna din kropp på bål och ge bort alla pengar och du kan göra precis vad som helst. Men missar du det här, då missar du allt. För det finns ingen genväg. Det är bara nära Jesus som vi får ta del av den helige andes liv. Och som han kan fylla dig och mig så att bägaren får flöda över till andra människor. Så att vi har att ge, för du kan bara ge det du själv har fått. Du lurar dig själv om du förlitar dig på starka predikanter eller starka kyrkor. Varför tror du jag är kvar i tron idag? Det är inte för att jag var med i bra sammanhang. Jag säger inte att du inte ska vara det. Men det var för att jag fick tag i Jesus och bestämde mig. Den här relationen ska jag hålla tag i. Bära eller brista, men jag ska hålla taget. Och då måste man gå nära Jesus. Ta fram sin bibel. Be på ditt eget sätt. Du behöver inte liksom bli from och bara, Herre, nu kommer jag här. Och så ska jag be i 2 timmar. Så du behöver inte bli liksom krånglig. Sök ditt eget sätt att få tag i Jesus. Som känns, det här är skönt. Och låt han förvandla dig. Låt han fylla dig. För annars blir du tom. Och du blir bara en skrällande symbol. Alltså... det som tog mig så starkt också i den här boken med David Wilkerson. Han var tvungen att, när flera hade kommit till tro och blivit liksom fria från knarkbegäret och fått tag i lärjungaskapet med Jesus. Så han bara, åh men alltså, jag måste fråga. Så han frågade Nicky Cruz, vad är det som, alltså, vad var det som hände? När kunde du stå emot knarkbegäret? När kände du att det inte hade makt? För de säger det är som en djävul som bara drar i dig. Fast du har liksom blivit fri, så känns det som om det är en djävul som står och drar i dig och lockar. Så starka krafter, så beskrev de här före detta narkomanerna sitt liv. Eller det här med alltså att vara narkoman. Det är så starka krafter. Och då sa Nicky, det var när jag blev fylld med den helige ande och fick mitt tungotal. Wow! Fattar ni vilken dynamit vi har? Alltså den helige ande som bor i dig om du är en kristen. Kunde till och med bryta knarkbojor över en människas liv. Skulle då inte samma helige ande kunna förvandla ditt liv och hjälpa dig i din svaghet? Åh, gode Gud. Här behöver vi tillbaka till basic, hörni. För det här är en kraft. Det är uppståndelsekraften som uppväckte Jesus från de döda som bor i dig. Det är den kraften du har fått som hjälpare. Det är liksom inte bara en liten så här. Tjup. Och det är det här som jag tror är nyckeln. Back to basic. Lev med den helige ande. Då låter han din bägare flöda över. Och så kan du ge av det du har fått. Och då blir det inte jobbigt att vara kristen. Så jag bara, kämpa, jag måste vara ett vittne för Jesus. Halleluja, vem ska jag vittna för nu? Åh, vad jobbigt det där är. Usch! Det ska ju liksom, du ska ju bara leva ditt kristna liv och så är ju bara Jesus med där, eller hur? Vi gör det så himla mekaniskt. När Jesus sa, hallå, jag är med dig alla dagar in till styrelsen, vad är problemet? Jag är ju här hela tiden, eller hur? Så vad läser människor ur ditt liv? Jag ska avsluta med det här. Galaterbrevet 5, 22. Är det Guds kärlek, godhet, mildhet, vänlighet, trofasthet, självdisciplin, glädje, frid och tålamod? Är det din granne eller din skolkompis läser av ditt liv? Intressant. Eller vad är det som våra liv speglar? För det här är andens frukter som Bibeln talar om, som han vill att vi ska bära. Och vad bärar det av? Och det är bara han som kan ge oss dem. Kan ni inte kämpa i egen kraft? Så alltså det starkaste vapnet som finns, det är när Guds kärlek och medmänsklig kärlek kopplas samman och får träffa en annan människas liv. Och må Gud hjälpa dig och mig att få ge den kärleken till människor den här sommaren som vi möter på campingplatsen, sommarstället, vart vi nu åker och vart vi far. Att våra liv får spegla det här. Så att de känner, åh, den här människan, det är så gott att få vara tillsammans med den här människan. Det är sån godhet, det är sån harmoni, det känns så tryggt. Och den här människan är ödmjuk, hon är glad, hon är rolig. Det är gott att vara med den här människan. Istället för bara, här kommer den där rällisen. Gode Gud, hjälp oss. Eller hur? Vill du vara en sån människa? Jag bara längtar. Jag bara sa, gode Gud. När jag jobbade, nu vet jag har haft en väldigt brokig väg i min. Det började med att jag blev frälst här. Och så gick jag på Livets ord i 3 år. Så kom jag tillbaka. Och så gick jag på FKF, den här pastorsutbildningen där. Och då var jag väldigt mycket med i svenska, det här i Finlands svenska missionssällskapet och missionskyrkan och baptisterna. Och rörde mig väldigt mycket där. Och sen så träffade jag Janne och flyttade till Stockholm. Och så jobbade jag som bibellärare de 4 första åren på Karismas bibelskola. Och vi var med i Karisma. Vi flyttade 2000 flyttade vi till lite utanför stan nära Södertälje kan man säga, nära Strängnäs. Och där jobbade jag på skolan ett år och bara bad till Gud, gode Gud, jag vill ju liksom dela min tro på något sätt, vad ska jag göra? Och så öppnar Gud en dörr i Svenska kyrkan i Stallarholmen. Och jag tänkte, Svenska kyrkan, jag, funkar det? Jag är troende dövd och talar tungor och har gått på Livets ord. Och, oj, funkar det? Men det öppnades för mig och jag kände Gud öppnade en dörr. Och jag trivdes så bra. Jag trivdes så himla bra i de här 6 åren. Jag jobbade som församlingspedagog i där. Och det var en härlig kyrkoherde. Underbar frälst kyrkoherde. Vi hade fantastiska år tillsammans. Och det som var så underbart var att jag var på högstadiet. Mycket. Bland vanliga härliga tonåringar. Och jag bara kände... Vad är mitt uppdrag? Det är bara att komma dit, älska dem och bekräfta dem. För vet ni, varenda människa behöver det. Varenda människa längtar efter, älska mig för den jag är. Bekräfta mig, tyck om mig, acceptera mig. Man behöver inte acceptera allt de gör. Och jag bara kände, det är mitt uppdrag. Nu jobbar jag ju som sen 4 år tillbaka som ungdomspastor i Enköping. Så vi har flyttat till Enköping. Och jag känner samma sak när jag möter ungdomar. Frälsta eller ofrälsta, spelar ingen roll. Bara, mitt uppdrag är att älska de här människorna. Och alla andra människor också självklart. Men nu är jag ju väldigt inriktad mot ungdomar. Men jag bara känner det liksom. Och jag bara tänker att gode Gud, hjälp mig att verkligen... sprida en sån atmosfär. Och det är inte alltid lätt, det vet ni. Vi räcker inte alltid till och vi lyckas inte alltid. Men Gud får hjälpa oss. Men jag bara känner att Gud, jag tror att Gud vill röra några här ikväll. Vi ska avsluta nu. Be tillsammans och så ger vi tillfälle för förbön och så eftertanke. Men jag bara känner att jag tror det finns de som har en snev, alldeles för snev gudsbild. Du kanske har varit i kyrkan i många år. Du kanske har suttit här i bänken i många år och känt skuldkänslor hela ditt liv. Fast du har varit ett Guds barn och Gud älskar dig.